Fader, vi tackar dig för att du vill bo bland ditt folk. Herre, precis som du har sagt i ditt ord för länge sedan, att du vill bo bland oss, Herre. Ha din boning bland ditt folk. Herre, hjälp oss att lära känna dina vägar. Vi erkänner att vi vandrar så mycket på våra egna vägar, på våra egna uppfattningar. Men det är du, Herre, som är alfa och omega, inte bara i historien, utan du är alfa och omega i ditt verk. Endast det som du börjar som är alfa, och endast det som du avslutar är omega. Tack, Herre, för att dina tankar är högre än våra. Lika mycket högre som himmelen är högre än jorden. Tack, Jesus. Tack, Herre. Ah, Jesus. Ja, välkomna till Skogakyrkan, nu klockan 11. Jag måste säga att om jag får be om lite vatten där. Ni... Tack. Man förundras så många gånger över det här, hur Gud gör, eller hur? Jag tänkte när vi lovsjöng här idag, att jag tänkte på det här, att hur mycket vi är, jag vet inte vilket ord jag ska använda, men jag måste erkänna att för min egen del, och jag tror att många av oss tänker så fortfarande, vi är så förgiftade av uppfattningar hur det ska vara för att det ska vara bra. Och då såg jag liksom, jag såg bara en bild i det här stunden när vi lovsjöng. Får jag vara helt ärlig och bara säga så här. När vi började, då tyckte jag att det var så segt, tänkte jag. Och så får man på en gång bilden om någon otroligt stor församling med häftig musik. Och det bara dundrar och brakar. Och det, förstå mig, jag sätter inte det ena mot det andra. Varje sak har sin plats. Jag menar, det är precis vad vi sa i början, att lovsången hade att göra med hjärtat. Och jag såg så tydligt och klart i den här stunden. Jag måste säga, jag var frustrerad i början. Jag tänkte, kära Gud, kommer vi någon vart? Och så kom det till mig den här bilden om Elia och profet. Eller Elia i grottan, ni minns det. Visst ser vi allihopa att Gud kom inte i jordbävningen, det ser vi, eller hur? Och ändå någonstans i våra hjärtan så vill vi helst ha en jordbävning. Jag menar när det gäller gudstjänste livsstil. Visst ser vi att Gud inte var i elden och i vinden, men någonstans i våra hjärtan så vill vi pressa fram elden och vinden. Och när den stilla susning kommer, så är det en mängd av oss. Jag talar inte om oss här nu endast. Utan om, när susningen, den stilla susningen kommer, så flesta av oss föraktar den. Och så kom det här. Tack Lilja, du vågade ärligt sagt. Liksom, det är så lätt att bli frestad och börja försöka och krysta fram något häftigt. Och då såg jag bara ännu en gång, det är bara en sak Gud är ute efter. En enda sak, och det vet vi allihopa vad det är, eller hur? Vad är det? Det är det här, eller hur? Nej. Gud är ute efter hjärtat, gode Gud. Jag måste säga att jag upplevde som att i det här underbara, stilla, värdnadsfulla tillbedjan, enkla, jag upplevde att vi var förenade med himmelen. Vi kom, min fru och jag, igår kväll 1:30 hem efter den nya tiden. Vi var på bio, halleluja. Och tittade på det där Arbetar eller vad det. Jag vet inte ens vad filmen heter. Avatar tittade jag på. Eller VIP tittade på. Jag måste säga att jag alltid. Det enda som var bra med gårdagens bjud är att vi fick behålla glasögon. Sådana tredimensionella. Så nu på sommaren kommer vi att ha de glasögon och se varandra i tre dimensioner. Det kommer bli häftigt. Hur många av er har sett den filmen? En del, okej. Okay. Och jag måste säga att jag är väldigt skeptisk mot sådana filmer. Och det är vanligtvis mycket fantasi och grejer. Men det var några stunder som tilltalade mig väldigt starkt. Och jag vågar faktiskt kommentera det. Därför att man behöver inte vara någon sån där superreligiös läser in. Liksom. Jag hade Jesus överallt. Liksom. Men jag måste säga att de här filmerna för mig, som den där och sen alla de här stora på senare tiden, alla talar om en och samma sak. Alla drömmer om en förening mellan människa och en annan värld. Alla talar om en räddare som ska födas i kombination av mänskligt och gudomligt. Alla dessa filmer talar om det. Och så talar där boken om detta rakt på sak. Eller hur? Men vet ni vad jag blev tilltalad? Av några stunder, ni som har sett filmen. När den där killen som då blev den där. Jake, ja, nu vet ni alla vem han är. Han är medlem i Pingstkyrkan i Bålsta. Jake Sully, ja. Och när han blev då det där, han, av det där folket, va? Då ser de, nu är du en del av folket. Och vet ni vad de gjorde? De lade händerna på honom. Och då tänkte jag, när vi döper någon och vi ber efteråt för den personen, så lade de händerna på honom. Och de som hade händerna på honom, hela folket lade händerna på varandras axlar. Och manifesterar på det viset att han är nu en del av folket. Jag tänkte, älskade syskon, all detta står i den här boken. Men världen, och nu vågar jag tala så här. Jag tror att alla dessa filmer är inget annat än gudalagt dröm i mänskligheten. Den dröm som finns i oss, och den drömmen går inte att döda i oss. Och det talade Soila i morse om detta, att tänk att församlingen är den instrumentet i Guds händer på jorden att manifestera det här. Och så tänkte jag, hur i hela världen kan den där producenten eller regissören eller vad han är, ja, nu ser ni vad predikan handlar idag om, ja. Varifrån får han dessa helt enorma naturbilder? Ni minns som såg, vilka bilder? Var finns denna värld? Jag beundrar den människa som har bilderna inom sig om denna värld och sätter det på en filmduk. Men den finns troligtvis, den världen. Jag tror att Dag Hammarskjöld sa så här. Han sa så här: om det finns bara en dröm i dig som du upplever kan inte bli uppfylld här på jorden, detta är bevis på att du har blivit skapad för en annan värld. Vilket profetiskt uttalande. Om det finns bara en dröm i dig och mig som du upplever att den kan inte uppfyllas på denna jord, så är det bevis på att vi har blivit skapade för en annan värld. Amen. Och det där drömmen bär vi inom oss. Och det här drömmen är vi kallade till att förverkliga. Tillsammans med honom som är huvudet bland folken. Men då tänker jag, och då sa vi så här. Men det, och då sa jag till Sara, jag tror faktiskt att det går så. Jag ska predika om det här, bara det mognar inom mig tillräckligt. Jag ser redan vad vi behöver predika här lite mer för att få det där förlorade geisten i våra liv tändas på nytt. Jag tror att det kommer att gå så här, kort sagt. Jag tror att vetenskapen kommer att upptäcka självklart mer och mer av Guds enorma skapelse. Gud har gett människa visdom, och om hjärnan fungerade med lite mer än bara 10-5% av ena sidan, vad skulle vi haft i världen? Ja, men problemet är då att det finns alltid några idioter som använder nya upptäck bara för sina egna egoistiska syften och vill utnyttja alla andra, precis som i filmen. Men då sa vi, då är församlingen kallad att stå upp emellan där. Därför är det vi som ska med den renheten och med det som vi är i Kristus. Det är vi som ska vara motpol mot detta mörker som alltid blandar sig i det som Gud vill göra. Och vrider och vänder det till fel, åt fel håll. Eller hur, vänner? Men de kommer att upptäcka mer. Självklart har Gud lagt allt i naturen. Självklart. Och då tänker jag, om den där regissören kan i sin lilla begränsade fantasi skapa bilder av en värld som är, man bara står där och är helt tagen av den. Vad finns inte i Gud? Vad finns inte i hans kropp som är fullheten av honom som uppfyller allt med sig själv? Ja, halleluja, ska han gå över nu till dagens predika för det här. Nu kommer du bara att gå vilse här. Nej, jag bara känner att jag vill, halleluja. I love Jesus, någon har skrivit här. Det är bra. Låt mig få gå då. Nej, men hör ni varför jag sa det? Därför att jag blev så berörd av den här enkla atmosfären bland oss. Jag blev berörd till tårar, ärligt sagt. Ja, det är lätt för dig, serben. Ni gör inget annat än gråter, va? Ja. Normen gråter också. Ja. Jesus, halleluja, Herre, låt ditt ord styrka oss, uppmuntra oss nu. Och inspirera oss att gå vidare. Okej. Hur många av er har inte varit här förra söndag? Oj, oj, oj. Så är det. Ja, då ska jag se vad jag började med förra söndag. Jag sa förra söndag att jag ska tala om Kristi brud. Om Kristi brud, okej? Och det kommer att dröja och jag kommer att ta all tid som behövs. Det är tråkigt, det är bara att det går inte, liksom folket byter. Men vad ska man göra? Förra gången talade vi om vi ska beskriva först hurdan är denna brud. Och om ni minns så sa jag, ja, det här med bruden är inte, när vi pratar om Kristi brud, då pratar vi inte om någon extra hög nivå av kristna livet. Vi pratar om det absolut normalaste kristna liv, tror jag. Vi är hans brud, vi är individuell detta och vi är tillsammans detta. Och vi talar om Guds grundläggande vilja med sitt folk. Och vi ska vistas mycket i första Moseboken 24 när Isak, Abrahams son, skulle behövt få fru. Och då måste jag ha det här perspektivet att när det gäller den här beskrivningen så handlar det, en profetisk bild på hela Guds församling. Abraham som är fadern har en son och behöver en hustru för att det där säden som Gud sa till Abraham, genom din säd ska hela världen bli välsignad. Det behöver fortsätta. Intressant är som vi nämnde, jag ska inte säga hela tiden vi nämnde för att jag bara säger kort. Det intressanta är att I stort sett alltid när man läser Bibeln så går det så här. Gud ger ett löfte om någonting som ska ske. Och så kommer det här löftet till en stund när det ser totalt omöjligt ut för att förverkligas. Det är alltid så. Tro mig, det är alltid så. Bibeln säger så. Det är alltid så att Gud måste vänta tills människans kraft kommer till sitt slut för att han ska göra det som han ska göra. Och det är inte kul, men så är det. Och det är alltid bäst så. Det är därför jag gör absolut inget mer i livet. Okej. Och för att om jag gör något så förstör jag bara för mycket. Okej, då talade vi om det här att där tjänaren gav sig iväg, Abrahams tjänare, han skulle hitta hustru åt Isak. Och han bad om ett tecken hur han skulle känna igen henne. Och i 24 kapitel, så det är långt kapitel, det är fantastiskt kapitel. Jag älskar det här kapitlet. Och beskriver han, och så säger han till Gud, första han säger så här i vers 14. Om jag ser till denna flicka när hon hämtar vatten där, kan jag få dricka vatten? Och hon säger till mig, varsågod du drick dina kameler, ska jag också vattna, då är det hon. Första egenskap som vi talade om, som det här brudförsamlingen och brudindivider karakteriseras av, det är villigheten att göra mer än bara plikt. Och då sa vi också att vi talar inte om att vara utbränd för församlingens skull. Vi talar inte om att vara plikttrogen till massa aktiviteter som inte nödvändigtvis är av Gud. Flesta församlingar idag gör saker som Gud inte ens vet att de gör det. Ärligt sagt. Vi hittar på grejer som Gud har aldrig sagt till oss att göra. Gud har sagt väldigt lite till oss faktiskt att göra. Han har sagt till oss att vi ska älska varandra. Resten är hans jobb. Men vi ibland gör allt annat förutom att älska varandra. Vi vill ha möten, vi vill ha det, vi vill ha det. Okej. Men i alla fall, han ville att denna tjej ska vara villig att göra mer än tillfrågad. Och då tror jag, vänner, jag sa redan förra gången, när vi pratar om det här brudförsamlingen, vi pratar inte om någon att lyckas få någon förening som har miljonaktiviteter och alla är med på det. Det pratar vi inte om. Det finns tillräckligt många församlingar i detta land och överallt i världen som dödar sina ledare genom oräkneliga aktiviteter och som gör sina medlemmar utbrända som inte orkar mer. Så vi vill inte vara sån församling. Men vi kan inte vara här någon slapp gäng som inte gör något i kärlekens namn, utan det uttrycker sig det här. Och då talar jag om relationer mellan oss när vi pratar om allt det här. Okej. Vi är villiga att göra mer än plikt för varandra. För att det handlar om att älska Gud som inte syns. Och då kan man inte älska honom som inte syns om vi inte gör det med varandra som syns. Okej. Så hon var mer än villig att göra mera än plikten idag. Då går vi vidare till vers 16 och ska se hur hon ser mera ut. Och flickan... Okej, och innan, se, vers 15, och se, innan han hade slutat att tala, kom Rebecka dit ut, en dotter till Betuel, som var son till Milka, Abrahams broder Nahors hustru. Och hon bar sin kruka på axeln, och flickan var mycket vacker att se på, en jungfru som ingen man hade känt. Hon gick nu ner till källan och fyllde sin kruka och steg så upp igen. Och så vidare. Och då kommer han till henne och säger, ge mig att dricka, och det lämnar vi till nästa gång. Okej. Det finns två egenskaper som är nämnda här om den här flickan. Hon var mycket vacker att se på. Och hon var jungfru som ingen man hade känt. Det här är en svår aspekt. Hur man än vrider och vänder på det. Okej, först tar vi den där fina lätta. Hon var vacker att se på. Det är så. Vill Gud ha en brud så ska hon vara vacker att se på, eller hur? Det är självklart. Varje drottning är vacker. Skulle inte Jesu drottning vara vacker då? Absolut. I Esters bok 1 och 11, lyssna på det här, Esters bok 1 och 11, Så står det skrivet om drottningen Vasti, som vi kommer att nämna senare också en del. Det står skrivet så här att kungen Ahasveros, han skulle föra vers 11, Ester 1 och 11. Han skulle föra drottning Vasti, prydd med kunglig krona inför kungen, för att han skulle låta folken och furstarna se hennes skönhet, till hon var vacker att se på. Och jag brukar alltid säga jag brukar säga att det finns inga fula kvinnor. Likaså som det inte finns fula män. Man är ful bara endast om man tror att man är ful, annars är man vacker. Och drottningar brukar vara vackra, eller hur? Om Jesus är kungen, hur ska hans drottning vara? Hon måste vara oerhört vacker. Och när jag tänker på drottning Jesu brud som är drottning, då tänker jag alltid på Efesebrevet 3. Efesebrevet 3 och vers 10, som är en sån vers som ger lite grann beskrivning av det här Jesu brud och drottning. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan, genom församlingen få kunskap om Guds vishet i hela dessa mångfald. Det måste vara en fantastisk kvinna, det här Jesu församling. När alla makter i himmelen och på jorden kommer att bli häpna över henne. Av hennes skönhet. Och sen talas det om Ester också, om vi går tillbaka, som kom efter det här olydiga drottning Vasti. Vi ska titta om några veckor, eller jag vet inte när, om detta, på detta. I kapitel 2 och vers 7 i Esters boken så står det skrivet att det här Mordokaj, han var fosterfader åt Hadassa, som också kallades Ester, hans farbroders dotter. Till hon hade varken fader eller moder, hon var en flicka med skön gestalt, vacker att se på. Efter hennes fader och moders död hade Mordokaj tagit henne till sin egen dotter. Okej, här står det skrivet att de här drottningarna är vackra allihopa. Låt oss titta på Hesekiel 16. När Gud beskriver sin egen fru, Israels folk. Hesekiel 16, vers 14, lyssna på det. Och ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull. Till den var fullkomlig skönheten. Genom de härliga prydnader som jag hade satt på dig, säger Herren här. Ryktet om Guds folk, Israel, gick genom hela världen för deras skönhets skull. Och prydnad som de hade, det gav Gud och dem. Han prydde, smickade dem. Och låt oss då titta, vi vet allihopa vad det här skönheter går ut på, men bara en sak till i Höga visan 4 och 7, så läser vi om vad som sägs om det här igen, drottningen. Höga visan 4 och 7, och det är mannen som talar nu och säger: du är skön alltigenom, min älskade, på dig finns ingen fläck. Okej, låt mig få se bara, jag tänkte i början jag började. När vi talar om Kristi brud, hennes egenskaper, då tänker jag så här. Det är alltid så här med oss. Å ena sidan är det här ett faktum. Sådan här är Kristi församling. Å andra sidan, i verkligheten, så är vi varken individuellt eller korporativt tillsammans ännu där. När man ser idag på det som världen tänker på när de hör om kristendom, så är det allt utom vackert och skönt. Präster som är pedofiler, präster som är homosexuella, präster som ger sig på unga kvinnor och tjejer, präster som missbrukar och pastorer både pengar och sin ställning, och allt möjligt finns i det som kallas kristenhet. Är det något skönt att se på? Nej, det är inte vackert att se på. Och ändå säger Bibeln: du är skön alltigenom, min älskade. Nå, var är den där sköna då, församlingen? Är jag skön alltigenom i Guds ögon? Jag måste säga till er ärligt att jag är långt, 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 långt ifrån att vara fullkomlig skön och vacker. Men jag tror att han ser på mig så. Därför att han älskar oss.
Och då står det skrivet i Efesebrevet 5 och 25-27 att Jesus gav sig själv till församlingen för att göra henne sådan. Och då tror jag att det är det här det handlar, det där dynamiken. För att jag måste säga att om jag ser på mig och vissa egenskaper i mitt liv och i min relation till Gud och människor, så blir jag lite deprimerad, ärligt sagt. Och jag undrar, blir jag annorlunda någon gång? Samtidigt så, om jag tänker endast på den aspekten, då kommer jag att ge upp, därför att jag kommer troligtvis aldrig att nå någonstans. Men om jag tänker på hur han ser på mig genom Jesus Kristus, då har jag mod att gå vidare, eller hur? Okej, du är skön alltid genom min älskade, säger Guds ord. Och då är hon är sådan, hon är vacker och skön. Och så står det skrivet här i Hesekiel att ryktet om dig gick överallt bland folken för den prydnads skull som jag prydde dig med. Okej, vad är det här prydnaden då? Och vi vet att det här har inget att göra med våra vackra kläder och hur vi ser ut, eller hur? Det vet vi. Och låt oss titta då. Första Petri brevet 3. Nu går vi, vänner, till den skönheten som vi lever i, ska leva i, behöver leva i för att vara där vackra församlingen som vems rykte sprids överallt. Första Petri brevet 3. Verserna 1-4. Ja, kära Gud, första versen ska man kanske inte läsa. Eller gäller Bibeln idag också? Hela Bibeln. Och ni kvinnor, underordna er era män. Halleluja. Så att också de som inte tror på ordet, nu tänker de på män som inte tror på ordet, kan vinnas utan ord tack vare sina hustror. Otroligt starkt. Den som ser att det här är betryck fattar inte ett dugg vad det här handlar om. När jag läser där, då ser jag kvinnor som har sån pondus i sin kvinnlighet att även ateistiska mun täpps genom deras skönhet och vinner mannens hjärta. Det står om oss män också hur vi ska älska kvinnor, så var inte oroliga, gode Gud. När de ser hur ni lever i lydnad och renhet, och nu kommer det skönheten. Er prydnad, och nu handlar det inte mer om kvinnor, nu handlar det om varenda en av oss. Er prydnad ska vara bosskostym, om jag går med oss män, och sidenslipsar, och BMW framför garaget, eller i garaget. Tänk att i vissa församlingar tror man att det är detta som är skönheten. Och tjocka plånboken. Och sen vänder man sig till sin broder och fräser om den massa olustiga ord. Er prydnad ska inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder, utan den inre dolda människan med sitt oförgängliga smycke. Och här är det oförgängliga smycke. Ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon. Jag kan utgå från mig själv. Jag minns alltid en sån där olustig händelse i mitt liv när jag satt och förberedde mig för predikan. Och en av våra barn sprang in i rummet så där glatt och som barn brukar göra. Och jag förberedde mig för predikan, och när barnet kom in i rummet, jag vände mig och sa: lugna dig, ser inte pappa förbereder predikan. Kära, 4 års barn, eller hur gammal det var, ska säga att pappa förbereder predikan. Och sen, oberoende av allt detta, skulle brudgummen göra som jag kommer till honom och säger: stark, ser inte du vad jag håller på med? Milt sinnelag. Och det där som jag har hört hur många gånger som helst av människor som var förvirrade kring vissa ledare som kan stå och predika, jag vet inte vad, och när du närmar dig dem, då vräker de ur sig allt elände och frustration. Är det det som är skönt och vackert? Nej. Här står det vad som är skönt. Och då tänker jag, Det är där skönheten Bibeln är ute efter i våra relationer. Jag måste säga att jag är inte där ännu. Kom inte efter den här predikan för all del och ifrågasätt inte min predikande. Jag är vacker endast när jag står här. Och Klas är vacker därför att han aldrig står här. Så vackra är vi. Okej, okay. Jag måste dra dig in i där. Jag kan inte stå här själv. Okej, okay. Då står det i andra Petri brevet, kapitel 1. Lite mer hur vi ska göra och vad vi ska göra för där skönheten ska vara synlig. Från verserna 57. Sök därför med all iver att till tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthållighet gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärleken. Det är skönheten, det är det som är vackert. Motivet för det är att vara så vacker som individ och som församling ska vara det som Psaltaren 45, 10-12 säger, 11-12. Då säger Psaltaren 45 så här till den här vackra kvinnan. Se dottern Tyrus, hör dotter, vers 11, 45 och 11 och 12. Hör dotter och ge akt och böj hit ditt öra. Glöm nu ditt folk och ditt faders hus, din faders hus. Och må kungen få ha sin lust i din skönhet, ty han är din herre och för honom ska du falla ned. Det är för hans skull vi vill vara vackra. Eller hur? Det är för Jesus skull vi gör det. Det är för att det är han som är brudgummen. Det är inför honom vi ska stå en dag. Det är med honom vi ska gifta oss, som jag uttrycker så, eller som Bibeln. Det står i Uppenbarelseboken 19:7, när himmelen jublar så säger någon, nu är det dags för bröllopet och hans brud har gjort sig redo. Vem gör sig bruden redo för? För brudgummen, självklart. Jag tog lite parfym på mig i morse när vi skulle gå hit. Och Soila frågar, vem gör du det för? Jag sa att jag gör det för att inte lukta. Eller varför gör du det, sa hon. Ja, det... Okej. Okay. Okej, okay. Esters bok säger att det där Vasti som var i verserna 10-12 i kapitel 1. Att den där Vasti som var fantastiskt fin kvinna och vacker kvinna och drottning, när hennes man ville visa henne för hela världen, hon ville inte komma. Hon hade en fest vid sidan av mannens fest för sin egen skull. För sin egen skull. Och då blev hon utbytt. För att drottningen som är drottning kan aldrig vara drottning om hon inte är gift med en kung. Hallå? Det är enkelt. Vi är drottning, församling, drottning, folk. Därför att vi är gifta med en kung som heter Jesus. Okej, okay. Nu går jag vidare. Och tänkte gå till det här att hon var en jungfru. Amen, det räcker för idag. Annars blir det för mycket. Eller hur? Kan jag säga amen? Kära. Okej, vi ber tillsammans. Fader i himmel. Ingen människa är ful i dina ögon. Du har skapat varje människa. Du har skapat mänskligheten. Och människans art till din avbild. Fader i himmelen. Tackar dig för din församling. Tackar dig för den skönhet. Som du ser i din församling. Och jag tackar dig också, Herre. Vi tackar dig för den skönhet som församlingen ska verkligen återspegla en dag. I denna värld. Herre, nu har vi läst om några prydnads. Resurser som är givna till oss. Inte det yttre. Inte något mänskligt. Utan du är hela tiden efter
det inre människans skönhet. Herre, vi stundvis upplever när vi möter människor som är fyllda med ditt sinnelag. Vi upplever vilken skönhet finns i dessa människor. Människor som är generösa, människor som är förlåtande, människor som är tillfreds med sig själva och med sin omgivning och först och främst med dig. Och vi är alltid så imponerade av de människor som bär med sig den inre skönhet. Herre, vi tackar dig för att du vill verkligen pryda oss med de smycken som du har. Som din heliga ande kan verka fram i våra liv. Och hjälp oss, Herre, att vara med upptagna, att vara upptagna med sådana saker som gör vår inre människa vacker. Herre, vi erkänner att vi i västvärlden speciellt har missat så mycket av detta genom att bygga dessa flotta palatser, flotta kyrkor. Men vi ser att all detta håller inte i längden och vi lider mer och mer brist på äkta gemenskap, på äkta kärlek, på äkta vänskap, Herre, och äkta skönhet som attraherar denna värld. Herre, vi tackar dig att vi genom att fästa våra ögon på dig kommer att få bekräftelse från din ande att vi är sköna i dina ögon. Därför att det är i dig och genom dig som vi är det. Hjälp oss då att se på våra medmänniskor med samma ögon som du. Herre Jesus Kristus. Hjälp oss att vara den vackra, underbara brudförsamling till dig. Tack Herre, tack Herre. Amen i Jesu namn. Är någon som, men inte de som kommer nu måste jag säga, inte de som kommer alltid fram hit nu. Är det någon som vill, jag upplevde innan jag skulle predika, jag skulle fråga, om det är någon som vill dela något som är uppmuntrande. Självklart om du har varit två gånger här tidigare, då kan du komma också. Några skrattar. Men vill du dela något som du tycker skulle uppmuntra oss andra, så välkommen fram och dela det innan vi går och dricker kaffe. Eller vad vi ska göra. Tycker ni att det här predikan räcker för 65% av anställningen? Okej, tack.
Det här är min tredje eller fjärde gång. Så egentligen så... Nej då. Sjunde, okej. Okay. Ja, hej då. Nej, det är ganska skönt att få låta vara frälst alltså. Tänk vilken gåva han har gett oss. Och det som är fantastiskt med det hela egentligen. Det är ju också det att... Hur är det han ser oss? För som han ser oss... Det är det som är sanningen. Jag kommer ihåg en gång när det var någon som sa till mig liksom, i mitt strävande. Det var en tid jag strävade ganska mycket. Nu inte så mycket mer. På grund av honom. Men då var någon som sa till mig så här. Vet du Stig? Vet du, Gud ser dig som ren. Gud ser dig som förlåtet liksom. Och i mitt, vad ska man säga, i mitt sinn så tänkte jag liksom, ja. Ja, han ser mig så. Det betyder inte att jag är så. Men efter ett tag så förstod jag liksom, vänta lite. Men om Gud ser att det är så. Ja, då är det ju så. För det som han ser ju sanningen. Så det var så skönt att liksom få byta lite fokus där va. Att det som Gud ser, det är så det är. Om han ser mig som ren, ja då är jag ren. Om han ser mig som skuldfri, ja då är jag skuldfri. Om han ser mig som fri från fördömelse, ja då är jag fri från fördömelse. Och sen är det upplevelsen av det som han gärna vill sätta på plats. Men det är så skönt att få gå runt och känna liksom, ja, jag är ren. Jag är skuldfri. Jag är fri från fördömelse. Jag är hans brud. Som han har gjort redo för sig. Och det är så underbart. Och jag vill bara att alla liksom ska få lov att uppleva samma sak. Att liksom få känna att när vi går in framför Gud. jag vill inte säga gå in framför Gud, vi står alltid in framför honom. Men när vi koncentrerar oss om att vara med honom, för att säga det på det sättet, att få känna att vi kan stå där utan skuld. Vi kan stå där utan fördömelse, vi kan stå där totalt fria till att vara oss själv 100% på grund av att Jesus har betalat priset för det. Vi är inte fullkomna i oss själva, men genom honom har vi blivit fullkomna. Så det här är grymt att du predikar, Stöjan. Alltså jag ska gifta mig med Jesus. Amen. Det var 3,5 minuter. Så. Amen.
Det här, jag ber om ursäkt, det kanske inte är en uppmuntran, men det kan bli till en stor uppmuntran för alla som sitter här idag. Det är så att Gud har påmint mig den senaste tiden om en vän till mig som jag växte upp med. Som under sin uppväxt så har han suttit inlåst, han sitter i fängelse idag. Mer av tiden än han har varit ute under sin tonårsperiod. Sen påminner Gud mig om en annan person också som jag växte upp med. Och det är 2 nära vänner till mig. Och båda kommer ut från fängelset snart. Och jag skulle vilja be er om en sak, och det är att be för dem. För jag minns att det var många som bad för mig. Och jag tror att det är en bidragande faktor till att jag står här idag. Den här killen jag tänker på, den andra killen som jag nämnde, han är med i gått med i ett gäng som heter, ursäkta mitt språk, Fact for Life. Och det betyder med en enkel översättning förstörd för livet. Och jag skulle att vi kan be att han inte får ha den bilden av sig själv. För att jag pratade med honom, jag träffade honom förut i Kungsängens centrum för några månader sedan. Och då sa han, ja vad ska man göra, sa han, jag är redan dömd i människors ögon. Och jag skulle vilja be att Gud får visa en annan bild av honom, vem han egentligen är. Och båda de här killarna, så kan vi be för dem? Tack. Jesus, vi är ganska bra på att placera människor i fack och döma ut människor, Herre. Men du gör inte det. Du har inte kommit för att döma oss, utan för att fria oss, Herre. Och jag skulle vilja göra en grej den här morgonen, och det är att bryta makten på den här organisationen och det här gänget som heter Fact for Life. Jag skulle vilja göra det i Jesu namn. Så be att de får skingra sig, Herre. Och att det hatet som kontrollerar dem, Herre, att det ska få övervinnas med din kärlek istället. Jag ber om det i Jesu namn. Tack, Herre, att du vill komma in i deras hjärtan och du vill förvandla deras hjärtan. Så jag ber att du gör det, Herre. Tack att du påminner oss om att hålla fram de här, hålla upp de här inför dig, Herre. Det är verkligen inga personer som förtjänar att bli frälsta, men vi ber att de ska bli det i alla fall, Herre. Ingen av oss har gjort oss förtjänt av din frälsning, Herre, men vi har fått den i alla fall, Herre. Tack, Jesus. Amen.
Jag har i alla fall inte stått här förut, tror jag. Och det jag satt och tänkte på här, både före predikan och efter här, det är egentligen samma sak som vi redan har hört, men jag säger det en version till. Stojan hade varit på bio. Jag har tittat på tv och sett Uppdrag granskning i veckan. Det kanske är fler som gjorde det. Om en ung kille som våldtagit 2 unga tjejer och lite processerna kring det här. Och det här är min hembygd, det här handlar om. Och det finns liksom människor i närheten av de här sammanhangen som finns i min bekantskapskrets som kanske gör att jag känner det här lite, kommer lite extra nära. Och en nyckelsak i det här, det är just för mig, det är det här att tänk att det finns förlåtelse. Och att vi har det att ge vidare till människor. Den här killen, han hade erkänt sitt första brott. Men efter ett tag så tog han tillbaka det. Och min tanke där är att i samhället idag, i hans familj, förmodligen omgivning, alltså, det finns ingenstans att göra av skulden. Är du skyldig, så då är du skyldig och då är du dömd, och den domen ligger där. Det finns inget, eller väldigt lite budskap om egentligen nåd och förlåtelse som verkligen förändrar livet. Men den nåden och den förlåtelsen har vi som kristna en tro på. Det bekänner vi oss till. Och jag känner också för egen del, tror jag verkligen på den på allvar, så att jag också kan förmedla det till mina egna barn, att när man gör någonting så det finns förlåtelse. Det är inte något man ska inte måla över det genom att förneka det och trycka bort det, utan jag får bekänna och jag får ta emot förlåtelse och jag får gå vidare till någonting nytt. Det är något helt annat än att förneka och förtränga och bara skapa frustration som leder till nya brott, som också Anton var inne på här. Vi har fått förlåtelse att ta emot för egen del och att ge vidare. Och det är ett oerhört kraftfullt och, tror jag, nödvändigt budskap som verkligen behövs i vårt samhälle idag. Det var min tanke. Jag skulle också vilja be tillsammans med er. Herre, tack att du ser och känner alla förvirrade ungdomar som finns i vårt samhälle idag. Herre, du ser frågorna och förtvivlan och skulden. Herre, du ser den här killen och de här tjejerna som det här tv-programmet handlar om. Och det finns många som dem som är drabbade på olika sätt. Herre, jag ber om att du ska uppenbara din nåd för dem. Herre, jag ber för oss som bekänner oss som kristna, att vi verkligen ska ta in det i våra egna liv. Att vi ska förstå vad det är du erbjuder oss. Och att vi ska kunna förmedla det vidare också som en verklighet. Som en möjlighet. Som ett alternativ till förnekande. Eller ett alternativ till att vara evigt stämplad dömd. Att förlåtelse och nåd är en verklighet. Herre, jag ber för människor som finns omkring den här familjen. Du ser dem, jag tänker speciellt på som jag känner och som har en tro på dig. Herre, jag ber att du ska ge dem kraft att vara en faktor som gör skillnad. Som kan förmedla någonting av hopp och tro till dem. Och göra budskapet om nåd till någonting som de verkligen kan ta till sig och förstå. Herre, lev i oss med din nåd. För vår egen skull och för världens skull. Jag ber dig, Herre. Amen.
Ja, just det. Jo, jag la fram ett bönämne här för ganska länge sedan. Jag ringde till dig, om du kommer ihåg det. Med ischias, alltså, och ont i njuren. Minns du det? Ja, alltså läkaren sa så här att när med ischias alltså, då. Jag har aldrig haft det förut. Jag visste ingenting om vad det var eller någonting. Men ja, vad ska man göra åt det här då? Nej, det är ingenting att göra åt, sa han. Men efter jag hade lagt fram det där förbönesämnet då, liksom, det försvann alltihop. Alltså. Både njuren och ischias så bara väck helt. Amen. Så halleluja alltså. Det är underbart att se det, liksom, att Gud verkligen hörde det. Alltså. Att han gjorde det. Alltså. Ja, sen en annan sak som jag skulle vilja lägga fram då. Det är att jag håller på att gå hos tandläkaren nu och håller på och strula med det här nu ända sedan i januari. Och det har fortfarande inte blivit någonting gjort alltså. Jag bara springer fram och tillbaka till de här tandläkarna och de håller på liksom och ger mig liksom de två sista tandläkarna som har varit hos då liksom, de ger mig helt olika prognoser. Liksom, och olika kostnadsförslag och allt möjligt liksom. En säger en sak, en annan säger en helt annan sak. En ska laga de och de tänderna, en annan ska laga några andra tänder liksom. Jag blir alldeles förvirrad, jag vet inte vad som är sant ens. Okej. Ja. Det är dessutom en kostnadsfråga för mig eftersom jag har ganska dålig ekonomisk situation. Har jag. Så sitter i min mun. Ja.
Tack för det. Herre, tack för Lasse, tack för att du är trofast vän till honom och du har verkligen dragit honom ut ur fördärvets grop och satt hans fötter på en klippa. Tackar dig för det här undret som du gjorde med hans kropp, Herre. Och nu ber vi att det ska ske ett under till, Herre. Och vi ber att du ska hjälpa honom med det här med tänderna på ditt sätt, Herre. Du kan hela och du kan leda honom till rätt person. Fader, vi bara ber om din välsignelse över Lasse i Jesu namn. Amen.
Tack, Fader.
Amen.
Tack, Jesus. Tack, Fader, för att vi får komma till dig med altare. Jag prisar dig, Fader, för att du lyssnar och du hör, Herre. För att du är större, Gud, än alla omständigheter, Herre. Och det är du som är vägen, sanningen och livet, Herre. Och jag vill ha fram sanningen i det här, Jesus. Jag prisar dig, Fader, för att jag får be i din sons namn, Herre, om att jag får hjälp i den här frågan, Gud. Att du bryter, Gud, det här, ja, det jag upplever som rena komplotten, Herre, emot mig, Herre. Som jag vet att inte du står bakom, Herre. Och jag ber om din hjälp, Herre. Och jag tackar och prisar dig. Tack, Fader, Herre, i Jesu namn. Amen.